Hej innebandy Sverige, välkomna till det här avsnittet. Gästen i det här avsnittet heter Johan Schönbeck. Han är 50 år, han är Växjö Vipers chefstränare. Han blev vald till årets tränare i SSL den gångna säsongen. Han har ett snyggt CV, han har vunnit ligan i Schweiz. Han har blivit vald till årets tränare där två gånger, 2007-2014. Han är mannen som ska göra så att Växjö vinner SM-guld. Blir det nästa säsong? Ja, vi får se. Nu tänker jag att vi sätter igång det här avsnittet med Johan. Nu kör vi!
Ja, då hälsar jag Johan Schönbeck välkommen till det här avsnittet.
Tack så mycket.
Hur ligger landet?
Jo, men det är bra. Det är en säsong nyss slut och en ny igång. Det känns rätt skönt faktiskt.
Mm. Hur är det egentligen att sätta igång en ny säsong? Jag hörde någon på radio eller om det var någon podd som förklarade det här. Om man vinner någonting så vaknar man med ett leende varje morgon under hela sommaren. Men om man inte vinner så kanske man vaknar varje morgon med revanschlust. Hur ser du på tiden som är efter en säsong?
Ja, men det kan väl se så väldigt olika ut tycker jag, beroende på hur säsongen tar slut. Alltså, de flesta av oss förlorar ju sista matchen och det är klart att man vaknar nog några dagar med en rätt dålig känsla. I år så, säsongen som gick så förlorade vi ju med dunder och brak i en sjunde avgörande semifinal. Så att det är klart att det satt i mer än ett par dagar och man kan fortfarande vakna med en lite tuff känsla över den och inte riktigt tagit tag i den på alla sätt och vis än heller. På så vis är det skönt att faktiskt få gå igång och träffa alla igen och vi får nog inleda den här säsongen med att prata ut om det som var lite också.
Mm. Hur bryter man upp efter en sån tufft avslut, sjunde avgörande matchen, man är en match ifrån finalen?
Ja, bryter upp. Man behöver bryta ihop. Känns som det var bara att bryta ihop först och inte något större intresse av att träffas så mycket mer. Vi träffades dagen efter och det fanns ju inga vettiga analyser att dra då heller, utan då bestämde vi bara att nu ses vi inte på ett tag. Sen träffas nog folk på olika sätt och i grupperingar och så, men som lag så bestämde vi oss att vi tog 3 veckor utan att ses. Ja.
Mm. Men säsongen som helhet då, om vi tar grundserien, gick ju över förväntan eller?
Ja, vi börjar väl rätt så tuff höst fram till VM egentligen, förutom att vi vinner Svenska Cupen, vilket var jättekul och kul att det betalade sig, för vi valde verkligen att gå för den också. Sen kom det uppehållet med VM och vi var ganska pressade. Vi låg väl 10-11 någonting tror jag när vi kom tillbaka från VM. Sen gör vi ju en jättefin säsong därifrån och framåt. Där har vi väldigt, väldigt mycket positivt att hämta ur det jobbet vi gjorde där.
Vad är det som funkar då som inte funkar under hösten?
Ja, men dels så tror jag att vi ska säga slapp. Vi hade inte Svenska Cupen längre. Det var lite tufft att fokusera på två olika uppdrag eller två olika tävlingar. Samtidigt som vi hade många, många spelare som individuellt sett jagade VM-platser. De som sedermera kom med till VM från oss, det var liksom inga spelare som var givna i en VM-trupp och kunde vila sig in till ett VM, utan de behövde ha fokus på det hela vägen också. Sen när vi kommer tillbaka så kommer vi tillbaka med spelare som har stärkts av VM, som har fått kanske större roller än de hade förväntat sig i ett VM, kommer tillbaka med jättemycket självförtroende, och sen tycker jag klubben gör ett statement med värvningen av Jesper Sankell precis i den vevan också, som kom in med jättemycket energi till oss.
Vad tillförde han?
Ja, men alltså, han har ju spetskompetenser i sitt spel, sin fysik, och kom in med stort självförtroende från VM och en jätteglädje till att komma tillbaka till Växjö. Så att det var en perfekt energiboost just vid det tillfället.
Serien var ju ganska jämn, eller ganska, den var ju jättejämn om man ser under vårsäsongen. Det var ju väldigt viktigt att vinna matcherna för att hålla sig på en bra placering.
Mm. Det var ju verkligen ovanligt jämnt, alltså just länge lag 1-10, 1-11 tror jag till och med ett tag som var väldigt korta avstånd. Sen seglar Falun iväg lite i slutet, men det är precis som du säger, det var oerhört levande. Det tog lång tid innan, men även om vi slutade tvåa till slut i grundserien, så tog det lång tid innan vi kunde räkna hem en slutspelsplats faktiskt. Och sen handlade det mycket om att spela även om topp 4, topp 2. Så att, det levde ju verkligen hela vägen in i stort sett, ja.
Mm. Vad har man för mål? Jag menar, när man ser att en serie är så här jämn, jag förstår, slutspel är ju givetvis det första delmålet, men vad är det man siktar på utöver det?
Ja, nej, men det var ganska, alltså, att vi började med ett slutspelet som mål, det gjorde vi, och det blev också väldigt viktigt att börja prata om det när vi hamnade under strecket och tiden rinner iväg, omgångarna rinner iväg och man känner att vi kanske inte presterar där vi skulle göra, så att då var vi tvungna att se allvaret i den situationen också, faktiskt börja prata om varje match som viktig, oerhört viktig för att gå till ett slutspel. När man väl får känslan av att vi kommer gå till slutspelet, då vill man gå för topp 4 till att börja med, för att få den här hemmaplansfördelen åtminstone. Egentligen topp 3 hade vi väl, som vi pratade om, för att då får du åtminstone valmöjlighet också i det systemet som vi har där. Och sen, ja, men när det väl var möjligt in i det sista, så pratade vi mycket topp 2. Att faktiskt ta den här andra platsen, inget att hymla, men man kände att Falun hade en jäkligt stark trupp, och en trupp som man kanske hellre skulle möta bara i en match än i bästa av 7. Så att det blev också en viktig sak att sikta mot.
Ja, men just det att Falun då sprang iväg, så var det ju ni som spurtade bäst då och tog den bästa placeringen som gick att ta i serien då när mästarlaget då drog iväg.
Ja, men så var det, och jag tror vi har lärt oss mycket av att sikta högt. Just att sikta högt i cupen, att verkligen försöka vinna den och att gå för den andra platsen. Vi fick väldigt, väldigt många avgörande matcher eller finaler egentligen under den här säsongen för oss, så som det gestaltade sig med i slutspelsserien också. Så att, ja, jättelärorikt.
Ja, precis som du säger, Svenska cupen gjorde comeback efter många års vilan, och det finns ju två titlar i Sverige och vinnare, och ni vinner en av dem då, det måste känns väldigt skönt.
Ja. Ja, men det var verkligen, alltså, jag vet att man snackade lite olika om Svenska cupen i SSL-klubbarna. För oss var det tydligt att ska vi vara med och spela om en titel, så ska vi gå för den. Och det var ju vår förenings första titel på seniornivå, så att, det var ju absolut jättehäftigt. Och vi är i en förening där man har valt att sikta högt över tid, och någonstans ska man starta det, och ska man vinna titlar behöver man vänja sig vid tanken på att spela om titlar och vinna titlar. Så att det var en jättebra början.
Jag försöker komma ihåg här nu, men det var väl så också att en del av matcherna var ju ganska tidigt på säsongen.
Ja. Upplägget var ju inte optimalt förra året. Jag tycker fortfarande man kanske kan diskutera delar av upplägget med dubbelmöten som inte blev jättespännande i alla lägen. Men då var det också oerhört hoptryckt med matcher i början på säsongen. Det skulle, för att man skulle spela en cupfinal redan i november. Och jag tror att den enda anledningen var att det skulle sammanfalla med något 40-årsjubileum för Svenska innebandyförbundet. Och då skulle det tryckas in innan VM också. Det kändes som det blev vansinnigt mycket matcher. Men nu är det ju modifierat till kommande säsong. Så nu är det färre matcher, eller utspritt. Det är inte färre matcher, men det är utspritt över längre tid. Det tror jag blir bättre.
Om vi går tillbaka till slutspelet då, så ställdes ni då mot Pixbo Wallenstam i kvartsfinalen då, och ja, det var ju nästan upplagt att de inte skulle spela slutspel överhuvudtaget där, men genom ett under så vände ju Jönköping där och hjälpte att spela bort Umeålagen då från slutspel. Men hur var det att möta Pixbo? De är ju lite luriga var de, eller hur tycker du?
Jo, men absolut. Alltså, det var ju ett aktivt val att möta Pixbo. Nu blev vi ändå tvåa och fick välja mellan några stycken olika där. Och vi valde väl Pixbo mycket på att dels så trodde vi att det ändå skulle bli lite, vi skulle spela innebandy, att de skulle vilja spela innebandy också. Och sen hade vi väl en känsla att de kanske hade lite smalare truppen också, att vi skulle kunna vinna på att en sån matchserie över tid då. Men det var speciellt, och lite olika matchningar hos dem, hur de satt ihop sina femmor som påverkar väldigt mycket. Man ser att det är ett laborerande med Östholm, Weissbach tillsammans eller inte tillsammans. Blir jäkligt vasst offensivt när de spelar tillsammans, inte kanske lika vasst defensivt, och tappar man lite spets i nästa femma och så här, så att det, ja, det är lite svårt att veta vad som skulle komma match till match och så att, men det var roligt, det var kul matcher, och det blev ju utkänns att man, det första vi kanske överraskades av det var stämningen i Wallenstam Arena i match två när vi kom dit, och de verkligen hade bränt på kortsidan där. Superroligt. Det var ingen som hade förväntat sig.
Nej, det, så var det. Jag såg också de matcherna live, och det var ju väldigt välkomnande att de faktiskt hade lite stöd där. Men nej, men det var härliga matcher och följa här, men till slut så är ni ju tyngre och besegrar dem då, och då blir det Kalmarsund då som ni spelar i semifinalserien här då, och den går då till 7 matcher, och vad gick fel då, eller vad var det, alltså vad, när skulle ni stängt matchserien?
Ja, men det är klart, det första man börjar med som grämer en, det är givetvis där liksom slutet med, vi leder till, jag vet inte vad det är, 34 sekunder eller 36 sekunder eller något sånt kvar i sjunde avgörande. De plockar keepen och gör mål där, och sen så gör de mål i förlängning, kastar en boll på kassen som tar på en av våra fötter och in, och det har jag någonstans kunnat förlika mig med, att alla de där grejerna kan hända. Vi gör också mål när vi tar ut målvakten ibland. Vi kan också lägga en boll på kassen som studsar in. Allt det där kan hända i innebandy, och det kan hända snabbt. Så det har jag egentligen inte så svårt att acceptera, utan för mig är det ju, den analysen backar ju lite mer till början av matchserien. Där jag tycker match två, den är vi bättre, den har vi. Match 2 borta och ska göra 2-0 i matchserien där. Den tror jag påverkar jättemycket, att vi tappar den matchen som var så mycket vår match på bortaplan. Sen tycker jag kanske att det blir en ganska tydlig scenförändring när Kevin Björkström kommer tillbaka och de får lite mer möjligheter för Kim Nilsson, och det händer lite mer hos Kalmarsund då. Som det var en sån här positiv kick för dem som påverkar matchserien. Sen är känslan de sista, det här var ju en helt fantastisk matchserie vad gäller inramning hos båda föreningarna, hur verkligen man bygger med klackar som verkligen stöttar och verkligen stöttar. Det är nästan ingenting negativt om motståndarlag, utan man bara stöttar sitt eget lag. Det var häftigt, men jag tror att till slutändan känner man väl nästan att det var tufft för lagen att spela hemma. Match 5, 6, 7 så känner man inte riktigt hemma fördelen längre. Där var vi nog, både vi och Kalmarsund, påverkade av stundens allvar lite också. Och det är ju situationer som vi är inget vant semifinallag att spela match 5, 6, 7 i semifinal, och vi är inte vana vid den inramningen som var och det som byggdes upp, så att, men vi vänjer oss gärna.
Jag tänker just det här att man möts så otroligt intensivt. Jag menar, då man spelar 7 matcher inom loppet av, ja, egentligen 2 veckor är det väl i stort sett.
Ja.
Hur är det?
Nej, men det är ju väldigt speciellt. Vi är ju inte förberedda för det. Vi kan förbereda oss så gott vi kan vad gäller den fysiska delen och så, men allt med rutiner kring det. Vi spelar någonstans 26 matcher på, jag vet inte, håller vi på i 6 månader i alla fall. Och sen helt plötsligt ska vi spela hälften av det på en dryg månad. 13, men typ en månad. Så det är klart, det blir väldigt, jag kan tycka ibland att skillnaden är för stor mellan grundserieupplägg och slutspelsupplägg på det viset. Sen är det ju häftigt och roligt. Man lever så extremt i det. Och svårt att tänka något annat, och det gäller verkligen att vem som använder tiden bäst emellan också, både fysiskt och analysmässigt och så här, så att, det är häftigt, otroligt ansträngande, men ja, håller vi på med det här på elitnivå så det är dit vi vill i alla fall.
Jag tänker just i slutspel då, om man tar ledningen med 1-0 i en matchserie eller ligger under med 1-0. Alltså, hur pratar man med laget? Leder man med 1-0 så vill man ju vinna nästa match, man får 2-0 och ja, börja lukta matchboll. Men alltså, hur pratar man om kommande match då när man tar ledningen i en matchserie?
Ja, men det handlar väl om att verkligen bara prata om, för mig, kommande match och inget annat. Alltså, skita i vad det står på hur många matcher vi har kvar att vinna. Utan det är bara kommande match och vi kan bara påverka den. Det spelar ingen roll om det är 3 veckor mellan matcherna eller 2 dagar mellan matcherna. Det vi kan påverka det är den matchen som ska spelas nästa dag. Liksom. Så att, det gäller hela tiden att hitta det här, att fokusera. Och då är det väl bra att jobba med analysdelar också, så att man verkligen får och få ner och titta på detaljer som gör att det blir väldigt konkret det man håller på med. Ja, men just att inte sväva iväg, inte att nu har vi bara 2 segrar kvar eller nu har vi alltså, ja, det är verkligen att pusha för bara det enda vi kan påverka. Och mycket däremellan handlar ju också om den fysiska återhämtningen. Alltså den fysiska och mentala återhämtningen, så att man någonstans är redo och förberedd för nästa match, inte bara i taktiskt sätt.
Hur ser du då hur slutspelet är utformat då, och sen nästa steg då där ni inte lyckades nå då, så är det en match, 60 minuter, 1 timme och 45 minuter som allt avgörs på.
Ja, alltså jag är vacklande. Man stöter ju på den här frågan titt som tätt i lite innebandyn, hur man ser på det här med en final, och jag kan tycka, ja, men jag kan verkligen, verkligen se det tråkiga sportsliga i det. Jag tycker verkligen det ska vara en fördel att ha skapat sig förutsättningar att bygga en bredare trupp och kunna göra jobbet hela vägen. Alltså, allt det där tycker jag det grundar sig på att man har gjort ett bra jobb. Inte bara kring laget utan i hela föreningen, att man skapar resurser. Helt plötsligt är det ganska osidosatt när vi kommer till den viktigaste av alla matcher. Det är för mig konstigt. Och när vi dessutom har valt ett upplägg med verkligen bäst av 7 också på vägen dit. Så det är 7-7-1. Det är enorm skillnad. Så tycker jag det känns konstigt. Jag tycker det känns konstigt kanske att de deltagande föreningarna inte kan göra mer ekonomiskt ut ur att faktiskt ha gjort det här bra jobbet på vägen. Sen vet jag inte, jag är fel människa att utvärdera om innebandyn fortfarande behöver det här eventet för liksom samla publiken och få mediebevakningen och så. Ja, jag är för nära, jag är nära det sportsliga, men de delarna kan jag inte tillräckligt bra. Men får jag på, liksom, ur mitt sportsliga perspektiv så skulle jag ju önska en finalserie också. Jag hade hellre ur det sportsliga perspektivet sett att vi spelat bäst av fem i kvart och semi och final. För jag kan se att vi inte mäktar med 21 slutspelsmatcher just nu.
När den här säsongen skulle summeras så fick ju tränarna i SSL rösta på årets rookie och målvakt och center och forward. Ja, du blev utsedd till årets tränare i SSL den gångna säsongen. Hur känns det?
Det är jätteroligt. Hade kanske inte superlätt att glädja mig åt det precis efter semifinalförlusterna. Men när man kan se det i ett lite större perspektiv så är det jätteroligt. Fantastiskt kul att, och framförallt att det är tränarkollegorna som tycker att man gör ett bra jobb eller vi gör ett bra jobb. Verkligen hedrande och tycker jag cred till hela vår organisation, att det är många som har dragit i rätt riktning där.
Ja, jag våndades där. Jag skulle ju meddela dig det här priset och jag tänkte jag väntar ut match 7 där, för jag kände jag kan inte ringa dig om det var samma dag eller nu minns jag inte om det var 2 dagar mellan match 6 och 7 där, men det kändes som att ja, sen hade jag, ja, det var ju dålig timing, precis som du säger.
Ja, men jag minns fortfarande, jag satt i bilen när du ringde där, det var väl inte, det var inte klang och jubel då, jag var fortfarande rätt låg då, men så här, lite, med lite distans till det så bara jätteroligt verkligen. Ja.
Du är ju jäkligt spännande ledare. Du har ju hållit på i 30 år här och du, var ska vi börja någonstans? Om vi tar det från första början, du började med innebandy redan 88 eller var du med och
ja.
Eller när började du med innebandy?
Jo, men det stämmer. 88 var vi ett kompisgäng som ja, Ingelstad söder om Växjö som det skulle bygga sporthall i samhället och då vi hade väl tittat på lite innebandy här i Växjö. Vi hade Hovshaga AIF som var med tidigare än oss här i Växjö, så att, där var man tittat på lite innebandy och sen så tyckte vi det verkade spännande, så att, då startade vi när man skulle bygga hall där. Så att, första uppdragen var många, det var vi. Ja, jag var ordförande i klubben och så skulle man spela och sen så skulle man hjälpa till att vara lite tränare någonstans och så här. Så att, ja, häftigt.
Ja, och då var det damlaget som du var det första uppdraget du hade i ja. Klubben?
Ja, första tränaruppdrag. Mitt första tränaruppdrag är nog, jag tror det är 1991 när vi bestämde oss för att vi skulle starta damlag i klubben också. Så jag och en kompis som blev tränare där.
Mm. Ja, tänker jag det, runt 20 år då. Vad var anledningen till att ni startade damlag? Var det för att bättra på klubbfesterna eller?
Nej. Det är ju en jämställd förening redan då. Nej, det var nog många som kunde se olika vinster i det kanske. Men framförallt blev det ju ett framgångsrikt damlag och damjuniorlag som tog SM-brons på damjuniorsidan några år senare och spelade i faktiskt från lilla byn Ingelstad, spelade i högsta divisionen på damsidan någon gång där under 90-talet, så att, det var faktiskt en riktigt kul resa.
Ja.
Sen var inte jag med så länge, så jag var inte med om de stora framgångarna.
Nej, men Ingelstad kommer man ihåg, precis som du säger, både damjuniorlaget och damlaget, ja. Och involverad i Robertshöjds damverksamhet här lite. Men det var en ganska härlig tid, den här tiden i början på 90-talet. Det var otrolig nybyggaranda, tänker jag, i hela Växjö och i innebandy Sverige i övrigt, eller hur?
Ja, men det var verkligen så. Det fanns ju, jag kan tycka det finns lite fortfarande som jag tycker är roligt med innebandy, just att det inte finns det här, så här har vi alltid gjort. Men då fanns det ju verkligen inte. Vi gick ju från att hitta på egna saker till att kopiera något från fotbollen till att kopiera något från hockeyn och sen så sköt vi från höften med helt galna grejer ibland. Så att det var ju oerhört fritt att skapa sin verksamhet då.
Nej, men det var väl härligt där. Vi nöjde oss inte med en fotbollsoverall, utan vi skulle ha en så här specialdesignad overall med fräcka streck och grejer. Så, nej, men det, vi ville ju
det
lite
var nog ni,
gå
det var nog ni i stan. Lite
ja,
ni i stan.
Det var så.
Ja, det tror jag.
Det var lite, ni var mer.
Ja,
ja okej. Okay. Det var så. Ja. Men sen så var du med i IK Stansta också?
Ja, men jag gjorde faktiskt, jag tror någonstans i slutet på 90-talet, 97 eller någonting sånt, så gjorde jag ett liten avstickare, gjorde ett stort, stort steg här att lämna liksom, för att jag kom på att jag ville verkligen testa det här med tränarsidan, hade varit med även då på här sidan i Ingelstad och kände att ska jag få göra det här någonstans så måste jag nog lämna den klubben där man verkligen hade lite för många roller och tog ett stort steg till en lokal, annan lokal klubb som heter Moheda IBK och sen flyttade Anna och jag till Skåne för studier. Det var 2000. Mm. Tränade IK Stansstad. Det stämmer.
Dubbla junior-SM-guld.
Berätta. Oh, ja, det här är länge sedan nu. Det är 20 år sedan plus. Det är väl 21 år sedan då. Jag tränade IK Stansstads juniorer som var som massa spelare som har varit framgångsrika efter det sen. Vi spelade, jag tror vi var i Falun på Lugnet och spelade ja, motsvarigheten till innebandyfesten nu då junior-SM-slutspel med J18 och J20. Och tror vi möter J20-final, om det är Umeå eller om det var Storvreta. Jag vill minnas några spelare som vi mötte på i semi och finala i alla fall och vinner den. Och sen 2 timmar senare ska vi spela J18-final. Nej, tvärtom är det. Vi vinner en J18-final mot dem först. Och sen så 2 timmar senare ska vi spela J20-final mot Pixbo. Och jag har 7-8 spelare som ska gå från den ena finalen till den andra. Och så gick vi in och jag tror faktiskt vi slog Pixbo med 7-0 i den finalen. Att Henrik Kronholm gjorde 5 mål.
Ja, just det. Ja, han gick ju senare till
och sen Pixbo. Gick han till Pixbo. Precis.
Ja. Ja, nej, men det är bra. Jo, men han kommer man ihåg. Han färgade håret och allt och sådär. Ja, nej, men det var en snitsig spelare. Men sen så lite senare här så flyttade du till Schweiz också. Du har ju varit i Schweiz i 3 vändor och som tränare. Det är ju jätteintressant. Berätta, hur kom det här till?
Ja, hur det överhuvudtaget kom till den första rundan, det undrar jag med ibland faktiskt. Men det är via, det blir en person egentligen, Johan Karlberg, som sen satt i svensk elitinnebandy och har spelat i Helsingborg och Dalen. Och, som var där nere i en klubb som ja, men numera heter Unihockey Zetzewil Gau. Nej, då hette Unihockey Zetzewil Gau, och nu är mera är Tigers Langnau. Där var han och på någon väg så är det han som via, han är skåning själv och jag var i skånsk innebandy då, så tog han en kontakt med mig. Och ja, men det stämde bra med lite färdiga studier och dåvarande flickvän, sambo som var på väg att bli färdig med sina studier också, så att då hoppade vi på det.
Ja, det var det ett rungande ja på första frågan eller var det först nej, det här är inte en chans eller hur var det?
Ja, frågar du min fru så säger hon att, och det är nog så att jag säger nog alltid nej först på sådana här grejer och säger att det kommer inte att funka och sen så får jag tänka lite. Det har nog varit så genom åren några gånger när vi tagit de där större besluten och med flyttar och sånt att jag har börjat med att säga nej. Jag minns faktiskt inte riktigt, nej men det lät spännande direkt faktiskt. Men jag hade otroligt dålig koll på schweizisk innebandy och jag hade ännu sämre koll på vad som faktiskt förväntades av mig kring ledarskap, tränarskap i Schweiz. Så att, ganska dåligt förberedd måste jag säga när man väl tog det här steget.
Okej, vad förväntades av dig då?
Nej, men det var ju väldigt tydligt att man förväntar, alltså rent kulturen kring ledarskap är, och framförallt då för 20 år sedan tror jag kanske har ändrats lite, men var väldigt annorlunda i Sverige var man pratade man redan då mycket om ett ja, men, inkluderande och demokratiskt ledarskap och det kunde man ju fetglömma att det skulle funka där då. Ja, jag vet att jag redan tidigt försökte integrera spelare i samtal kring olika saker för att man ville ha med dem. Det tog faktiskt inte så lång tid innan jag fick sitta med sportchefen. För då hade de ifrågasatt vad det var jag höll på med, om jag verkligen var en ledare. För att så jobbade man inte. Jag kom ju dessutom från Sverige som skulle komma och berätta hur innebandy skulle spelas. Så att vem var jag som frågade dem det? Så att jag lärde mig otroligt mycket. Men jag fick i alla fall vara kvar och göra de där åren.
Ja, men du fick styra om då helt enkelt.
Ja, men jag fick anpassa mig. Det blev väl någon form av kompromisslösning. Jag hade nog aldrig stått ut med mig själv och aldrig varit bra som ledare om jag skulle gått till något klassiskt liksom schweiziskt-tyskt ledarskap och stå och peka med hela handen. Det hade inte funkat för mig. Men visst fick jag gå en bit på den vägen för att bli accepterad som ledare där.
Jag tänker om vi går tillbaka till när du hade ledaruppdrag i din moderklubb, om man nu ska säga så. Och då hade du massa olika roller och tog massa ansvar till höger och vänster. Men var det så enkelt att när du väl gjorde de här första bytena, först till en annan svensk klubb och sen vidare till Schweiz, var det ändå så att det hamnade saker på dig som ledare som egentligen inte är ditt ansvar, som man ändå får ta, eller hur var det?
Jo, och så är det nog än idag. Men jag kan inte, alltså just nu är jag i en på många sätt jättebra organisation. Men jag tror det handlar mycket om mig också. Att jag är nog väldigt mycket föreningsmänniska. Jag älskar föreningslivet. Vill att mina barn ska vara i föreningslivet. Tycker om att vara med där. Ja, så att jag har svårt att. Eller jag vet inte ens varför jag skulle försöka säga nej till många uppdrag utan jag gillar att vara här och bidra. Och är det så att jag innan vi ska åka till Pixbo borta i en kvartsfinal så var det min tur att sitta i sekretariatet på Pojkar 07 och då kunde jag göra det för det var ju ändå innan samlingen och så här. Jag vet inte. Det känns väldigt rätt för mig att vara så. Man vet hur många som lägger otroligt mycket ideell tid i föreningarna och jag har ändå förmånen att få vara anställd och sen att man inte kan räkna timme för timme i det när man jobbar i en förening. Så det handlar nog mycket om min personlighet också, att man tar på sig och tycker om att göra det också.
Men du var i den första schweiziska klubben då vid två olika tillfällen. Första vändan så kombinerade du att även jobba lite. Är det rätt uppfattat?
Ja, men jag är lärare och läser specialpedagogik. Så då kom jag ganska fräscht från specialpedagogutbildningen och därför flyttade till Malmö. Så det hade jag med mig i bagaget när jag flyttade ner till Schweiz och då visste jag att jag skulle behöva kombinera med någon typ av arbete och då hjälpte klubben mig med ett jobb på en kombination boende skola för barn med funktionsnedsättningar. Så att det gjorde jag, kommer inte ihåg, men jag gjorde på halvtid kanske. Första rundan. Då hade vi inga barn, eller det var bara Anna och jag som flyttade ner. Så att då jobbade hon också och jag jobbade både med det och innebandyn. Andra rundan när vi flyttade till samma klubb sen. Ja, vi var ju hemma då var Malmö. Så var hemma i Malmö och jag fungerade som förbundskapten i Danmark och fick uppleva VM hemma i Sverige 2006. Men jag vet inte. Vi flyttade egentligen hem för att Anna blev gravid och vi skulle få barn och utan att reflektera rätt mycket så då ska man väl hem. Så det var bara någonstans att det var helt givet och sen tog det några månader hemma till vi titta på varandra och undra liksom, har du aldrig funderat på varför vi flyttade hem egentligen? Och båda sa, jo det har jag. Vi längtade tillbaka till Schweiz och hade turen att kunna komma tillbaka till våra jobb, båda två. Det blev bara ett år hemma i Malmö och sen Schweiz igen då.
Det låter som du gillar livet i Schweiz också, eller?
Ja, men det är nog vi som familj. Det är en central bit i hela familjen. Sista rundan sen då var vi nere med tre barn och de har gått i två av dem har gått i tysktalande skola och ett av barnen är född i Schweiz och så här, så att det har blivit en stor del av vår familj. Så det handlar verkligen inte bara om innebandy utan det handlar om hela landet och människor som man lärt känna där och så. Så det är klart att ja, det är något som ligger en ganska varmt om hjärtat, ja.
10 år efter du flyttade till Schweiz första gången då, så blev det ju en sista vända då, där du skulle leda då Wieler, som är en stor klubb i Schweiz. Då var
Då
det
sa jag
guld
nej
som
på
gällde.
riktigt. Ja, då
Då
sa
sa
jag
du
nej på
nej,
riktigt. Ja, när de ringde.
va? Jaha, på
Ja,
riktigt?
ja
Du sa
då
ring
sa jag det
inte
här.
mig.
Nej, det, ungefär så. Jag berättade faktiskt inte ens hemma att de hade ringt. Men jag vet också att det var under tiden jag var i Schweiz och några år efter så var det var den klubben man ville träna. De hade bäst förutsättningar i Schweiz, de hade bäst trupp. Så det är klart, det hade alltid retat en lite, men då hade vi landat. Vi hade flyttat hem, vi hade byggt hus hemma i Sverige. Ingenting kändes som att det var läge för att flytta till Schweiz igen. Vi hade tre barn, det har vi fortfarande. Och dottern hade börjat skola. Det var liksom inte läge. Så att
Nej,
jag
nu vill man ju
ja,
höra vad
nej
som
men så
händer.
då jag vet att första gången de ringde då sa jag att nej men ja, vi kan höras om några veckor eller så. Men jag berättade inte ens hemma. För jag tänkte att det här skiter vi i. Men att jag inte berättade hemma handlar nog mycket om att jag visste att Anna skulle säga att vi skulle flytta i så fall. För att hennes längtan var starkare än min egentligen däremellan. Men ja, jag vet inte. Vi la förnuftet åt sidan och för mig var det där var det den sportsliga utmaningen. Jag tyckte jag hade fungerat bra som tränare i många miljöer. Där det varit mycket utvecklingsfokus, unga trupper och så vidare. Men inte någon direkt press om att nu ska vi spela om titlarna. Och där visste jag att det fanns inget annat som gällde. Men man hade vunnit, tror jag, när jag kom dit. Och det var, kan ha varit 8 av de 10 senaste åren eller något sånt. Och då hade jag kom ner efter ett dåligt år. Man hade åkt ut i kvartsfinalen, tappat någon titelsvit och så här. Så det fanns ju bara ett fokus verkligen. Och en sportchef som var väldigt tydlig i det också. Så att, det var verkligen den utmaningen som retade mig och lockade mig dit då.
Och det blev guld.
Ja, det blev 2 säsonger och 2 guld faktiskt. Om jag inte minns fel så tror vi 9:e och 10:e titeln för klubben då.
Rätt
Och
gött att säga
ja,
det nu, va? Eller? Jag
ja,
ser
det
att du ler.
var, ja, jo, men det var riktigt kul och det var också det var den första av de titlarna var den sista final eller sista eller senaste finalserien i bäst av 7 där nere och sen fick vi den här första superfinalen också då i Kloten som när man gick över till det systemet. Så att jag fick vara med och vinna både den sista serien och första superfinalen där nere.
Varför tror du att Schweiz inte har lyckats vinna de här nödvändiga matcherna för att spela VM-final och kanske till och med vinna VM-final?
Jag har funderat mycket på det genom åren. Mycket när man var där nere och mötte de här spelarna och framförallt under åren i Wieler där det var ju bara landslagsspelare nästan. Ja, men dels så tror jag någonstans för att få den här riktiga spetsen hela vägen så behöver du en bredd också. Du behöver bärande spelare som kan se lite längre karriärer så att de verkligen spelar fortfarande när de någonstans ska pika i sina karriärer. Där är det ju, innebandyn har tydligt inte den statusen i Schweiz. Eller jag skulle säga att bygga sin civila karriär har en oerhörd status. Och har man utbildat sig, då ska man jobba. Man ska jobba, man behöver samla ihop en bra slant för att kunna ha en chans att köpa ett hus. Hela systemet när man väl får barn så ska ofta den ena parten vara hemma. Hela systemet är inte, liksom inte byggt för att vara innebandyspelare under lång tid. Så att, där tror jag en del, tittar man på det rent krasst också, om du sen sätter, man kan säga att de har misslyckats. Ja, eller är det helt otroligt att de, om du jämställer trupperna mot varandra, har överhuvudtaget tagit det till de lägena som de har gjort i en massa semifinaler. Men sen är det ju någonting som felar till slut i, om det är någon vinnarmentalitet eller tron på det. Jag tror fortfarande man ser sig alldeles för mycket som mindre än Sverige och Finland när man väl står i de här avgörande matcherna. Alltså slående är ju senaste VM-semifinalen, den ska ju Schweiz vinna. Hur vi än vänder och vrider på den matchen så ska ju Schweiz vinna den matchen. Men till slut så är det som vanligt ändå att Sverige står där och har gått ifrån i slutet. Så att, jag tror det finns jättemånga grunder till att det har blivit så, och samtidigt så någonstans måste man också se att shit vad de har presterat utifrån de förutsättningarna just på landslagsnivå.
Ja, precis. För i Vile så spelar ju... Ja, det är inte bara svenska storspelare, utan det var ju även flera från andra länder. Men Hofbauers spelar ju bland annat där, va? Eller?
Ja. Ja, nej. Både Kristoffer och Mattias fick jag ju träna. Även om det var väldigt lite med Kristoffer. Han var väl mycket skadad då. Men Mattias... gjorde ju de åren och något år till efter sen. Och jag vet att mitt sista år i Vile tror jag, när vi spelade finalen mot Alligator Malans, så tror jag att våra 3-5 år vi startade med, så hade alla spelare spelat landskamper för Schweiz, Tjeckien, Sverige eller Finland. För det var Henke Olofsson och Isak Rosén från Sverige, Tato Väänänen från Finland och Daniel Kjebek och någon mer tjeck där, så att, och sen bara svenska landslagsspelare. Så den 15, jag tror det var 14 och 15, och den 15 det var Denny Kantzig som sen har gjort landskampen men var ung då. Så att, det var ju en trupp som stack ut. Vi skulle ju vinna också.
Mm. Precis, och i Schweiz har du blivit vald till årets tränare 2 gånger.
Mm. Ja, det stämmer. Där var det nog inte tränarkollegorna som utsåg det. Det är säkert någon på förbundet som utser det där. För det följer någon form av hierarki, vem som får utse sådana saker. Mm. Ja, men det var nog första gången. Jag tror att första gången var 2007. Då vann vi Svenska kuppen med Tagis Langna. Och det var väldigt, väldigt oväntat. Vann en final mot Vila där. Mitt när de var som starkast nästan. Liksom. Sen var det väl i samband med första titeln där nere med Vile, tror jag. Det året när ja,
Vile kom. Den schweiziska cupen är ju ganska stor, eller är ju väldigt stor i Schweiz, eller hur?
Ja, det är ett jättehäftigt arrangemang. Det var ju deras, eftersom man körde länge finalserie och ett event i februari kring cupfinalerna. Där man har både herrfinal, damfinal och sen så har man ju Kleinfeldt och sån här liten plan 3-3 som också spelar sin final där. Så det är en hel dag med, på en arena i Bern med riktigt bra tryck, många koklockor och många öl. Så att, det är en fantastisk tillställning.
Det är ju lite kul att höra dig beskriva din första vända som tränare när de inte riktigt förstår vad svensk ledarskap är egentligen. Är det ju det du säger indirekt här, men hur Schweiz innebandy är ju väldigt intresserad av den svenska kompetensen. Vi har ju en svensk som är förbundskapten på herrsidan och ni svenska tränare är ju hett eftertraktade i Schweiz, tänker jag.
Ja, nu är det väl inte, just nu tror jag inte det, så många svenska tränare i NLA. Det har pendlat lite där. Ett tag så skulle man ha mycket finska tränare och ett tag skulle det vara svenska tränare. Och Men man har varit absolut väldigt intresserad av att få de här influenserna från Sverige och Finland. Men mest har de nog ändå investerat, för det är klart att det är investeringar att ta, folk ska flytta med, är det tränare så är det ofta kanske de med familj och hela kittet också, det är ganska, inte hur lätt som helst. Men man har nog valt att lägga rätt mycket tryck på att få in spelare som kanske snabbare kan hjälpa till en titel än en tränare ibland. Så det är rätt mycket fokus på att få in många utländska spelare.
Men hur var det under din sista period kontra den här första perioden? Kunde du använda ditt svenska sätt att leda laget eller hur var det?
Ja, på ett helt annat sätt. Alltså då hade jag ett mycket mer färdigt lag på det viset. Alltså, du pratar bara landslagsspelare i stort sett som, med mängder av erfarenheter. Och då var det också mer accepterat att involvera dem. Och jag tror de var väldigt... De var inte så vana vid det egentligen. De har under många år haft tränare som varit väldigt tydligt styrande på ett annat sätt. Och där kunde jag känna att det var ett sätt faktiskt att hitta energi för många av de spelarna på, inte ålderns höst, men karriärens höst någonstans. Att faktiskt vara mer delaktiga och få vara med och påverka på ett annat sätt. För det var ju en annan medelålder också och hur mycket landskamper som helst. Så att... mycket, mycket ledarskap i många, så att många kaptener på olika håll med, så att det var lättare för mig att vara mig själv i det. Det känner jag, jag har kommit mycket längre i min tränarkarriär också, så man kanske har lite större självförtroende och känsla för vem man faktiskt är i den rollen än när jag flyttade första gången till Schweiz. Det var ett jättestort steg på alla sätt och vis liksom.
Du beskrev hur det är i Schweiz, just det här med att utbildning är först och sen så går man vidare till jobb. Vad tänker du, är också utbildad men du har inte gjort den schweiziska stilen här. Du har ju hållit dig kvar i innebandyns värld.
Ja, det är helt otroligt egentligen alltså, att det blir så. Jag hittar tillbaka till innebandyn här. Jag har försökt ta mig härifrån. Jag har slutat några gånger. Ja, jo, då har jag det också. Lämnat tränaruppdraget ett år eller sådär. Så det har varit svårt att säga nej igen. Jag försökte hitta någon sån här kombo. Att innebandy, men ändå inte alla kvällar och helger. Så jag jobbade som verksamhetschef på Smålands innebandyförbund. Det kan ha varit 1,5 år. Jättelärorikt, men det var ju inte innebandy på det jag tycker innebandy. Det är så... en bit bort från föreningslivet och långsammare till besluten och sen, ja men jag gillar ju själva tränarskapet. Men nu har jag också kombinerat de senaste 2 åren med ett rektorsuppdrag. Jobbar som rektor på en förskola också. En ganska tuff och krävande kombination bitvis. Så det är klart, det här jag har pluggat med pedagogiken och det intresserar mig otroligt också, och ledarskapet på olika håll. Så att ja, jag har sökt olika vägar, men det har varit svårt att släppa tränarskapet.
Att jobba som rektor, vad är utmaningarna med det?
Ja, men det är många utmaningar. Du har ett personalansvar och ekonomiskt ansvar och ska ändå... Ja, men det är mycket, många ansvarsdelar. Och inte alltid så bekväma heller, jobba med människor och så som inte, det är inte bara bekväma beslut som ska tas och sen var det att göra det i kombination med själva innebandyn. Man vet, man i augusti så startar man upp med ett nytt lag här och så startar de med ett nytt lag där också, och det går ganska mycket energi från en och leda människor på två olika ställen och två väldigt olika arbetslag, så att det kan vara ganska tufft bitvis. Men då kommer ett slutspel också. Så svårt att hinna med allt.
Ja. Men den kommande säsongen, eller från och med nu och framåt, så ska du jobba på heltid med i Växjö. Och du ska utveckla SSL-verksamheten.
Ja. Ja, nej, men jag går tillbaka. Jag har i grunden här sedan många år tillbaka egentligen en heltidstjänst i föreningen som jag sedan har varit tjänstledig delvis från för att göra andra uppdrag. Nu går jag tillbaka till helheten innebandy igen. Och det känns jätteskönt. Jag behöver skapa den här helheten för mig själv där man har en arbetsgivare och en arbetsplats och kan planera sin dag på ett bättre sätt än när man dras mellan två olika. Men jag stämmer också att jag har fått lite extra tid i min tjänst. Ska gå till SSL-verksamheten där vi ska försöka jobba lite mer på individbasis och kunna bemöta våra spelare individuellt på ett bättre sätt. Vi ska
Kan du
försöka.
förklara hur menar du, eller vad är det för detaljer som man kan jobba
Nej,
med då?
men jag kan känna, alltså någonstans är ju hela tiden när du känner dig tidsbegränsad så börjar du sortera i grejer och prioritera i grejer. Och jag kanske kan tycka att vi de senaste åren har jobbat rätt mycket med mycket kring lagbygget och få människor att trivas tillsammans. Mycket hur vi ska spela och uppträda som lag, men det finns mycket mer att göra på individnivå också. Att hjälpa spelarna via analys på individnivå. Men det kan också vara att lägga träningar. Vi försöker kanske lägga in några extra teknikpass här på morgontid som jag vet att alla kommer inte kunna delta, men det är ett steg i den riktningen för att ändå ta oss ytterligare något steg. Men sen är det inte bara det jag ska göra i föreningen, jag ska jobba, så det är inte så att jag går från halvtid till heltid med SSL-laget, utan jag ska jobba med vår utvecklingssida också, framförallt riktat mot våra ledare då.
Ja, just det. När man vill att verksamheten ska ta nästa steg, du då jobbar heltid då, men spelarna gör ju någonting vid sidan av. Alltså hur mycket kan spelarna lägga? Jag menar, utöver sina träningar då, som man behöver då, teknikträning och det fysiska. Hur många timmar extra kan man lägga på samtal och alltså eller krävs det fria eftermiddagar för spelarna, eller hur ska man ta nästa
Ja, men
steg?
det är klart att man skulle vilja till att ha tillgång till spelarna ytterligare mer och framförallt att de skulle ha bättre möjlighet att återhämta sig och så här. Men vi är där vi är. Vi har gjort ett val här att försöka skapa så att alla kan vara med och träna hyfsat tidigt. Vi försöker lägga våra träningar någonstans runt 4-tiden och att alla ska kunna vara delaktiga i det så att man ändå har en kväll hemma och skapa de förutsättningarna. Ja, men det är precis det. Jag tror att där vi är nu så behöver jag kommer inte kunna ha laget hos mig mer än vad vi faktiskt försöker trycka ut nu. Utan nu handlar det om att kunna de individerna som kan skapa sig möjligheter att göra ytterligare lite mer med dem. Men det kan också vara bara den här lilla 10-minutaren en gång varannan vecka vid skärmen. Men då ska jag ändå hinna förbereda det för allihop också. Så det är klart det som kanske tar 10-15 minuter för en spelare så har jag 15-20 spelare jag ska förbereda det för. Så det behövs ju tid. Det är inte bara det här att sätta sig 10 minuter och snacka med en spelare utan det ska vara förberett och genomarbetat också. Så att, ska man kunna funka som tränare och ta sådana steg så varje litet steg kostar faktiskt ganska mycket tid.
Ja, nej men exakt. Nej, men jag gillar det jag hör där med att ni har ambition att starta träningar klockan 4. För det är ju inte bara spelare som behöver ha kvällar fria. Det är ju även ledare, tänker jag. Och att då kunna vara hemma i hyfsad tid då. Eftersom man kanske klämmer in sitt innebandyintresse och efter arbetstid eller studier eller vad det nu man gör, så låter det ganska bra koncept.
Ja, men alltså, ska vi bli hållbara både som spelare och ledare, att våra spelare ska kunna satsa på sin innebandy under längre tid. Det är klart, ja, dels måste de kunna tjäna pengar på det och sen så ska man ändå då kunna göra det fortfarande när man har skaffat familj och det ska liksom inte behöva vara en slutpunkt. Det är klart att då måste det hända sådana saker och ska vi ledare och tränare vara hållbara och att fler ska tycka det är kul och vilja hålla på så här länge som en annan har hållit på då, ja, det är jätteviktigt att man skapar de förutsättningarna. Vi har ju ofta kommit kanske annars längre i den civila karriären. Vi har kommit längre med familj och så vidare. Så att det är ganska tufft tror jag för många. Och alldeles för många som slutar alldeles för snabbt.
Handbollsledaren Bengan gick ju bort för ett tag sedan. Det var någon du uppskattade eller?
Nej, men det var ju den tiden när de var som bäst med handbollslaget. Då fick ju han det, vi fick ju se en del utåt liksom, men hur han jobbade inkluderande med de här spelarna, lät dem vara delaktiga. Men jag vet ju också att det var spelare som hade kommit väldigt långt i sina karriärer och spelare som sen sedermera har varit förbundskaptener och lagkaptener på högsta nivå, de flesta av dem. Men just ändå det modet att släppa in spelarna och deras kunskap och låta den verkligen få ta plats även i viktiga skeden, det kan jag tycka är häftigt. Och ja, det är något som, en sån här grej som har inspirerat att se den typen av ledarskap.
Ja, nej, men fördelen var väl, det var väl kanske TV4 som sände många av de här VM och EM med handbollslandslaget, och de hade ju med sina kameror vid de här timeouterna i de här viktiga matcherna, och det var ju ganska skönt att se att han släppte ordet till Wislander och de andra killarna i de här avgörande ögonblicken när kamerorna är på och på något sätt inte kände någon press att nu är det jag som måste säga de här viktiga orden, utan lät spelarna komma med lösningar också.
Ja, ja, det är alltså det är ändå saker jag har tagit med mig och försöker omsätta eller få in i liksom i de grupperna man jobbar med, och jag menar, jag har ju, nu börjar vi ändå få ett antal spelare här i Växjö också som har gjort ett större antal landskamper, samlat på sig många SSL-år, och jag tror det kan vara en motiverande del för dem också att känna att man faktiskt får lite mer utrymme och att förtroende att mina idéer tas med. Det är väldigt stor skillnad på vad ny och ung och precis fräsch SSL-spelare eller har gjort 8 SSL-säsonger och SM-final och slutspel, långa slutspel och spelat VM-final och så vidare. Jag tycker för mig vore det någonstans korkat också att inte ta med de erfarenheterna och den kunskapen som finns där.
Men hur håller man huvudet kallt då i de här viktiga matcherna när allt står på spel och tiden håller på att ta slut?
Ja, det gör man väl kanske inte alltid heller. Det är svårt. Alltså det är klart att det blir ju mycket känslor. Idrott är väl mycket känslor och man påverkas av saker runt omkring en. Jag tror det är svårt. Jag vet inte. Jag kan inte säga att jag kan totalt skärma av allting och bara gå in där. Alltså det, på olika sätt påverkas man av det som händer runt omkring en. Och det, både glädje och ilska och så. Jag vet inte, jag tycker det är väl i lagom mått, så tycker jag det är väldigt roligt att känslorna, alltså i idrott ska väl känslor. Det hade varit trist om vi inte gav utrymme för det också.
Precis, för jag tänker att många som tittar på SSL-matcher i de här avgörande lägena sitter ju själva på något sätt och leker ledare i de här avgörande ögonblicken, att ja, men nu ska de ändra, nu ska de ta ut målvakten, nu ska de göra ditten och datten, nu ska man ta timeout eller vad det nu kan vara. Alltså det, men hur tänker du? Är det att varje match har sitt egna liv eller följer du en mall att ja, men alltid 17:20 så tar jag målvakten om vi ligger under. Hur tänker du?
Nej, det är, jag är nog mer i att varje match har sitt eget liv. Att man försöker känna in var vi är just då. Det är en typisk sån här grej när man ska ta målvakten. Ja, vad är känslan i matchen? Vad är känslan i vårt 6-mot-5-spel den senaste tiden? Men det är många andra sådana beslut också som... ja, men någonstans att varje match har sitt eget liv. Sen tror jag alltid man har med sig och är påverkad av historiken och det. Jag vet ju själv hur man sitter och tittar neutralt på idrott, spelar ingen roll om det innebär eller något annat. Man diskuterar, har ju gärna åsikter om coaching och varför inte den spelaren får mer utrymme och den. Och ja, där är det, ja, men vi är människor och man påverkas. Man har någonstans en bild med sig in och man har byggt förtroendekapital med människor. Så att när jag bara kommer in från sidan och tittar på en tv-sändning så är det klart att jag har en helt annan bild av det som händer. Men har ju inte heller alls all den kunskapen som den coachen har som står där. Liksom. Så att,
Hur få spelare kan man spela på? Man kanske kan dela upp det i olika lägen, men sudden death, så kanske man kan spela med lite... Alltså, hur få spelare kan man spela med i en toppningssituation, tänker du?
Ja, men det beror väl på hur länge den ska pågå. Det är klart att man har varit nere i sitt... Alltså, 2-5 är det klassiska, liksom, att man hamnar i under en lite längre period. Men man har ju varit
vi säger att det är 8 minuter kvar och så kan det faktiskt bli en sadden också. Alltså,
ja.
Kan man spela på 7-8 gubbar? Eller,
nej, det vet jag inte. Jag tror det var så att spela på... På 7-8 gubbar i dagens SSL kanske. Ja, det är väl, ja, men, jo, men det tror jag sen. Det är klart, möter du ett lag som står och väntar med och inte sätter någon press på dig. Du kan få styra allt tempo själv, så klart man kan gå på färre spelare. Men, och sen beror det på vad du har. Jag menar, kan alla kuta som Emil Johansson fram och tillbaka? Varje byte var längst fram, var längst bak. Och känns som man aldrig byter ibland när matcher ska avgöras för Falun. Det är klart. Har du 7-8 sådana så kan du nog gå runt på dem under de 8 minuterna plus en förlängning, men jag vet inte, det känns tufft att hamna på under 9 spelare någonstans, att man under en kort period kan hamna någonstans i 3 backar, men jag tycker fortfarande det är tufft att vara under 10.
Ja, men det är så. Ja, men det är lite intressant och precis som du säger, det beror ju på också hur högt lagen går på och vilken fart det blir i spelet.
Sen om du har 10 spelare att snurra på så kan de ju spela olika mycket. Men det känns som att alla behöver någon form av avlastning i alla fall. Men däremot kan du ha väldigt olika längd på bytena. Det där har man ju sett, menar, tittar vi på svensk innebandy, lite innebandy på här sidan nu och följt Falun liksom och se hur hårt man har kunnat matcha sin första femma under många, många år i avgörande lägen. Men någon form av avlastning har de ju ändå haft.
Ja, men Emil Johansson spelade ju förra SM-finalen nästan nonstop, kändes det som. Han spelade väl 40 minuter, 50 minuter i matchen där. Och precis som du säger, det finns väl några såna här spelare som verkligen som kan spela extremt mycket.
Jo, men det är det. Man har varit med ett par stycken. Det är ju även ett Jönköping med Emil Nilsen som det känns som han aldrig bytte liksom, säkert gjorde 45 minuter i någon match.
Ja.
Så det finns väl ett antal sådana spelare.
Men hur tänker man i en sadden i ett slutspel? Tittar man vad motståndaren har för formationer eller där är det också 2-5 som man försöker spela på eller?
Ja, men jag har nog inte varit uppe och gått på mer än en grund på 10 spelare där i alla fall. För det är ju inte så många byten som ska göras. Så det är klart att man vill ha det bästa på plan, det hetaste på plan, absolut. Kolla på motståndarna, ja, men det gör man väl egentligen hela tiden. Och det är väl ganska mycket fokus på matchningar under när man hamnar i slutspelserier och så här. Att man får olika feeling för olika matchningar och vill kunna påverka i vissa lägen. Sen får det aldrig ta över handen, för jag gillar inte att hålla på att kasta för mycket energi på att, ja, styra allt för mycket efter vem som ska vara på banan mot just vem. Det känns som att det ligger lite för lite i ens egen händer också för att man ska lägga för mycket energi på det.
Mm. Jag tänker i de här avgörande situationerna så har du ju ändå några killar som du vet ska fixa det för dig. Hur visar du för dem under en match när det kanske inte alltid går som 100%? Hur visar du att de ändå ska vara redo på att göra uppgiften som krävs i slutskedet av en match?
Ja, men det är precis det vi var inne på lite innan, där, att man har byggt olika förtroendekapital och att man, det, just när man tittar bara från sidan, när du tittar på våra matcher så kan ju du tycka att men vad fan, slänger han inte in, han har varit bra idag liksom. Medan jag har en annan känsla för vem som faktiskt ska stå för avgörandet. Och man får ju prata med spelarna på vägen också och försöka hålla dem högt, de här som man tror faktiskt i jämna matcher ska avgöra. Det kan ju vara både att du behöver pusha, eller du kanske i tidigare skede på matchen faktiskt måste sätta någon åt sidan lite för att hoppas att den ska komma tillbaka förbannad. Men det är ju också väldigt olika, det är ju individer liksom. Så att, det finns liksom, i min värld finns det ingen mall för att du gör så här för att den här spelaren ska vara het när det avgörs. Det är det här som jag tycker är så häftigt också med ledarskapet och lag, att du har de här 20 individerna som du måste försöka lära känna. Både som människor i sidan om, men också hur de liksom hanterar de här olika situationerna i match.
Det är ingen unik situation, men det är ju ändå väldigt intressant här, för man vill då att en spelare ska leverera framåt, samtidigt ska den vara så pass hur ska man säga, smart, att man inte gör några misstag heller, för att det är misstagen man inte vill bjussa på.
Ja, men det där är ju, och det, ja, jag har suttit här i utvärderingssamtal med spelare där man kan känna att när någon känner att ja, men shit, ni började kanske lägga lite för mycket tryck vid att jag inte ska göra misstag, att jag ska värdera, jag är som bäst när jag bara får släppa loss och ni måste acceptera att det blir fel ibland. Och det där är den där häftiga balansgången ibland, för det är precis som du säger, det tror jag vi kan vara lite säkerhetstänkande ibland och så vis kväva precis det här som faktiskt skulle kunna vara det som avgjorde till vår fördel i det sista avgörande momentet. Men där vi pratar mycket low risk och det kanske inte alltid är vinnande hela vägen.
Nej. Om vi ska prata kommande säsong här. Nu har vi 14 spänstiga lag. Vi har Gävle som har gått upp och vi har AIK som har tagit steget upp. Det var ganska avslaget i botten och jag förstår ju att ni inte fokuserar på att vara i närheten av de placeringarna. Men vad tänker du om säsongen som kommer här? Ni har en andra plats att försvara.
Ja, helt ärligt så har jag faktiskt inte tagit så mycket tankar kring kommande säsong, men att jag tycker att vi bygger för att bli ytterligare ett steg starkare. Jag har inte reflekterat särskilt mycket över vad som händer i övrigt i SSL egentligen, mer än vilka lag som har gått upp. Där Gävle, egentligen både Gävle och AIK var lite överraskande för mig, så som jag utifrån vad jag trodde. Tycker det är kul lag som kommer upp. Så Gävles hemmamatcher i kvalet med den uppslutningen från publiken och så är det någonting de kan ta med sig in i SSL, så är det superhäftigt. Varumärket AIK kommer aldrig ifrån att vi behöver de där varumärkena. Sen är det ju, vilade ju ett stort ansvar på dem när de kommer upp i SSL också, att faktiskt då, för det kommer ju skrivas om de inte lever upp till att vara SSL-värdiga så att säga. Så att, men det är stora förhoppningar på AIK. Så att det känns superkul att de gick upp. Mm. Nej, jag vill ju alltid ha med Varberg också. Men det fick vi inte den här gången heller.
Nej, de kämpar på. Och vi som har följt elit innebandyn i många år. Vet du vad Varberg har som egentligen hela sitt paket? Men man ska spela om det, och de har inte varit tillräckligt bra för att ta steget upp då på här sidan.
Nej, det, så var det ju. Det här kvalet var ju väldigt slående, det här SSL-kvalet, att det var inte alls de lagen vi hade trott och som det hade snackats om. Det var varit ju precis tvärtom istället. Så att, men det, ja, häftigt.
Ja, det är häftigt, absolut. Nej, men varför jag frågar är ju det att alla är ju nyfikna på er Kalmarsund och de andra lagen som utmanar då Falun och Storvreta, som också då har varit där uppe under många år. Så det är det vi alla undrar, hur kommer det gå?
Ja, men det jag vet om kommande års SSL, så är det klart att när du tittar på trupper och erfarenhet och allting, så ja, Falun står där med en jättefin trupp igen och kommer att vara favoriter. Det tror jag definitivt, att de kommer att målas upp som favoriterna och vi alla kommer att tycka det. Men sen kommer vi ändå till det här med en final och jag tycker att både vi och Kalmarsund har inlett häftiga resor och jag gillar det. Det är tufft att åka ur ett slutspel mot just Kalmarsund, för det växer verkligen, det här derbyt, Smålandsderbyt. Men vilket också är helt fantastiskt för innebandyn i den här regionen, att de matcherna växer och att den här antagonismen på ett sunt sätt växer mellan de här klubbarna. Vi kommer att sporra varandra lång tid framöver, tror jag. Så att jag tror att både vi och Kalmarsund, tror jag, bygger både organisation och sport på ett sätt som kan vara hållbart över tid. Så jag tror man kan förvänta sig rätt mycket av oss, både oss och Kalmarsund, de kommande åren.
Ja, nej, men det är ju det man känner här, att ni som föreningar är på gång. Det handlar inte bara om att göra målet, utan ni är elit på många sätt.
Ja, men det är känslan att jag har inte världens insyn i Kalmarsunds verksamhet på det viset, men känslan är ju, och man hör ju om liksom deras goda marknadsarbete och sådär, som ligger till grund för att skapa förutsättningar för det sportsliga. Så att känslan är, och precis som den här semifinalserien oss emellan, var den andades ju också verkligen engagemang och intresse från människor runt omkring. Så att jag tror att vi båda verkligen, vi har goda förutsättningar. Sen är det ju jättemycket som ska förvaltas och göras rätt på vägen, och ytterligare steg att ta. Vi är inte Falun ännu.
Vad är det nu som ska bli bättre till nästa år? Jag vet att ni har startat säsongen med löptest och sånt. Vad är det man är det att man checkar av var man befinner sig när man startar, och så ska man nå någonting när man går fullt ut in på is i augusti? Eller vad är tanken?
Ja, det är väl en check. De första testerna här är väl absolut en check på var vi är nu, så att man har någonting att utgå från när man både planerar försäsongen. Det är inte jag som gör det, men när vår fystränare planerar försäsongen, och något att mäta mot på vägen givetvis, för tester görs ju vid olika tillfällen. Och framförallt titta på spelarnas individuella utveckling över tid också. Så att man ser att vi är på rätt väg med varje spelare. Sen så tror jag liksom uthållighetsdelen, om vi nu pratar om att man gör löptester och så, blir ju väl, alltså ju längre säsongen går och ju fler spelare vi tänker vi ska ha som ska spela landslag och gå långt i slutspel, ju bättre måste vi vara där. För just det här som du säger, att kunna matcha de mest avgörande spelarna eller topparna, verkligen kunna matcha dem hårt varannan dag i slutspelstempo, då behöver vi vara väldigt vältränade uthållighetsmässigt för att vi ska kunna återhämta oss. Nu tog vi oss igenom ett slutspel med faktiskt alla tillgängliga under så här lång tid. Någon borta på grund av sjukdom, men alla spelare tillgängliga. Så att det känns som vi har gjort ett har en bra grund att stå på. Vårt fysteam med både fystränare och rehabteamet med fysios och så. De har verkligen gjort ett bra jobb med våra spelare. Så vi känns som vi har en vettig grund att utgå från hur vi jobbar i alla fall.
Hur mäter man av spelarna? Så mäter man vikt, fettprocent, styrka? Alltså hur kollar man att spelarna följer någon form av utveckling?
Ja, invägning hade vi också, även för oss ledare.
Ja. Hur såg det ut för dig då?
Inte bra. Slutspelet är för jävligt. Alltså, du åker runt med 20 idrottare som ska äta pasta ett par, tre gånger om dagen. Och man sitter bara på buss. Det är inget bra alls.
Nej, och nervös. Eller man är uppe i varv.
Ja, ja, ja. Ja. Nej, så ju längre slutspel, desto sämre invägning, tror jag. Så att, det finns lite mål satta nu som vi ska jobba med.
Ja.
Nej, men det är väl en del. Sen är det väl olika uthållighetstester. Det är styrketester. Vi har inte gjort någon fettmätning i år. Men ja, vi har ett testbatteri som vi har jobbat med samma fystränare i många år nu och har ett testbatteri. Man vill ju framförallt kunna följa över tid också så att du inte byter ut för mycket där. Utan,
Nej, men det är intressant för folk som inte är i närheten av det ni håller på med och se vad det är för något som komma skall om man är en yngre spelare eller ja, rent bara funderar hur det fungerar.
Ja, se till att ut i löparspåret och jobba på uthålligheten i alla fall så då orka träna mycket sen och kan återhämta sig mellan träningar. Det är någonstans kommer
man. Men om man går ut i spåret, vad ska man plöja milen eller ska man springa kortare sträckor?
Nej, det där, då är vi ju faktiskt på individnivå. Men jag tror att våra yngre spelare, jag tror de ska vänja sig bara vid att springa så det blir jobbigt också. Det är faktiskt inte farligt att det blir jobbigt. Det är inte farligt att känna mjölksyran eller känna att pulsen dunkar riktigt ordentligt. Jag tycker att många unga spelare faktiskt viker ner sig för tidigt när det börjar bli jobbigt. Lite ovana. Behöver faktiskt vänja sig vid känslan också att jobba under den. Så jag tror att vi tränare också kan våga med våra yngre spelare att trycka på lite mer ibland. Inte vika av och säga att det räcker, anpassat alltid efter den som börjar se trött ut först. Så vi gör dem en tjänst också.
Ja, jag känner att vi skulle kunna prata hur mycket till som helst här, men vad tror du om att vi ska runda av här då?
Ja, men det känns rimligt ändå om någon ska åka och lyssna på det här också, va?
Ja,
det är väl rimligt att vi rundar av.
Ja, men precis. Nej, men det är alltid kul att prata med någon som på något sätt viks sitt liv åt innebandy och du tillhör en av väldigt, väldigt många som slutar och sen kommer tillbaka. Eller hur?
Ja, jo. Jag har ju inte lyckats vara borta länge. Men jag har försökt sluta i alla fall.
Ja, vad avslutningsvis, alltså, vad är grejen med innebandy? Vad är det som gör att vi och många andra, att vi måste vara kvar i den här världen?
Ja,
tänker du?
Ja, det kan man ju undra. Men jag tycker det har förändrats över tid för mig också. Alltså, hela tiden det här, jag gillar det här att vi får leda i en idrott där det faktiskt inte sitter mönster, så här har vi alltid gjort, utan att man faktiskt kan våga testa nya grejer. Det känns häftigt. Vi kan fortfarande vara med och påverka hyfsat nära besluten och ta, liksom, påverka utvecklingen på det viset. Sen gillar jag själva idrotten innebandy och framförallt, jag gillar väl den framförallt som, ja, men ur tränarperspektivet, att få jobba med spelet, analysera spelet. Ja, jag önskar att mycket mer av innebandyn faktiskt vad som delar av det här slutspelet, då skulle jag bli mer fan av att gå och titta på innebandy också. Där jag har alltid haft en resa med mig själv att göra, att se det här, att det är riktigt underhållande att gå på innebandy med. Men så som det var stora delar av det här slutspelet, inte bara i vår matchserie, eller våra matchserier, det då häftigt steg på vägen.
Ever googled your own name? Prepare for a shock because your personal info, including addresses and phone numbers, is out there, especially with the recent hacks at some big phone and healthcare companies. But here's where Aura steps in. Aura scans the dark web for your sensitive information and sends real-time alerts. Aura also actively requests that your information be removed from data broker sites, putting you back in control. Aura provides you with a complete online safety toolkit, credit and transaction monitoring, a secure password manager, a privacy-enhancing VPN, and more. Try Aura risk-free with a 14-day trial at aura.com/safety. That's aura.com/safety. Rest easy with Aura. Visit aura.com/safety today.